Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan. Låt oss be. Tack Jesus Kristus för att du är här mitt ibland oss just nu. Tack för att du har kommit till oss, du har talat till oss och du bjuder in oss till gemenskap med Fadern genom dig. Du drar oss till Fadern och på korset har du dragit alla till dig. Ber Herre, hjälp oss. Hjälp vårt hjärta. Hjälp vår tro, hjälp vår otro. När vi nu lyssnar till ditt ord, så väck vårt hjärta. Väck längtan efter dig. Väck längtan efter livet tillsammans med dig. Och som vår ljuset skakar om oss och får oss upp ur vinter om töcknaden, så skaka om oss Herre och ge ljus i våra liv. Låt ditt ord få lysa upp vårt hjärta. Så att varje skrymsle får ljus och frisk luft. Gör oss villiga och redo att lyssna och att gå tillsammans med dig. I Jesu namn. Amen. Vi läser ifrån Galaterbrevet, kapitel 5. Där skriver Paulus så här till församlingen i Galatien. Och han skriver till en församling som lever efter påsken. Vi befinner oss nu i påsktiden, tiden efter påsk. Vi lever i förutsättningarna som påsken har skapat. Alltså att Jesus har vunnit seger över synden, över döden, över djävulen. Vi har fått reda på att det finns frihet i tron på Jesus Kristus. Det har också församlingen i Galatien fått reda på. De har fått ta emot missionärer. Paulus har fått besöka dem, fått dela evangeliet. Och de har fått uppleva hur det finns sann frihet att ta emot här. Men nu skriver Paulus till dem och han ömsom varnar och ger ömsom vägledning. För det är inte självklart sen hur livet ter sig efter det här mötet med Kristus. Det är ett ganska utmanande liv. Och in i det livet skriver han. Och därför skriver han också in i vårt liv. När vi söker tron eller när vi går i tron. Han skriver så här. Ni är kallade till frihet, syskon. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i ett enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Så Paulus skriver till en församling som har fått lära känna Jesus Kristus. Fröet har såtts ut och det har fått gro och det har fått bara frukt. Men nu så ser Paulus en utmaning för församlingen. Kommer det verkligen fortsätta bära den här goda frukten? Det har uppstått konflikter, ganska såriga konflikter där man ifrågasätter varandras frälsning, varandras tillhörighet i församlingen. Beroende på hur man förhåller sig till den judiska lagen och sådär. Det pågår en strid i församlingen. Och Paulus ser inte bara det här som någonting som mellanmänskligt, relationellt, kulturellt, utan han menar att här pågår en reell strid, och den pågår just för att det är en strid på en annan nivå som är mycket, mycket mer problematisk. Det pågår en andlig strid om vår själ, och den striden står mellan två ytterligheter som han då benämner som anden och som köttet. Anden, alltså Guds ande som i oss vill verka för den goda frukten som ska få växa. Men så har vi köttet. Köttet rent bokstavligt är ju alltså köttmuskler, men det Paulus använder det här uttrycket för är liksom den här oviljan att följa Gud, det som synden gör med oss. Ibland så brukar man tala om den gamla människan. Alltså när man kommer till tro, när vi blir döpta i Jesu Kristi namn, så får vi bli en ny skapelse. Vi får ett nytt hjärta. Men så finns där den gamla människan kvar. Och en av mina favoritledare genom tiderna i Sverige, Bo Hjertz, som var biskop uppe i Göteborg, han talar om den gamla människan på det här sättet, att i dopet så har den gamla människan blivit dränkt. Men det visar sig att det aset kan simma. Alltså att när vi lever här, innan vi kommer till den punkt då ondskan blir fullständigt utrotad vid Jesu återkomst, så har vi att förhålla oss till den här kampen, den här böjelsen, oviljan i oss att böja oss för Guds vilja. Och den får konsekvenser i våra liv. Och här påminner då Paulus oss om att vi är kallade till frihet. Det är vår kallelse. Vi är kallade att vara fria. Det är det som ges oss i påsken, på korset, i uppståndelsen. Det är sann frihet. När vi tar emot det i tro så kan vi få förstå och uppleva att där finns vår frihet. Vi har fullt tillträde till Gud. Vi har fullt tillträde till vår skapare, till livets källa. Han är inte längre en, och behöver inte vara en avlägsen, dold, filosofisk idé om någon källa till vår värld och som ursprung, utan någonting som, inte bara någonting, utan någon som är tillgänglig, greppbar. Jag kan få tag i den personen. Jag kan få lära känna honom. Därför att på korset, i uppståndelsen, i Kristi himmelsfärd, när han stiger upp till Fadern, så bevisas det att det här är nu tillgängligt för var och en som svarar på det här, som ropar Herrens namn. För var och en som åkallar hans namn så finns räddning att få. Frihet. Frihet från skuld. Frihet från fördömelse. Också från självfördömelse. Den striden, den är vunnen. Kampen om syndens makt och döden som liksom det sista ordet är vår liv, den striden är vunnen. Alltså att undanröja det som skiljer oss från Gud, det som omöjliggör för oss att lära känna Gud, att vara nära Gud. Den striden är vunnen. Där finns det ingenting jag kan göra för att ta bort från det eller lägga till det. Och här är det provocerande enkla i evangeliet. Att jag endast har att ta emot det som Gud ger. Allting är fullbordat. Vilket provocerade både judar och greker på Paulus tid av olika anledningar. Och som provocerar vår moderna människa också. Ska det vara så enkelt att få förlåtelse och få frihet? Jag köper inte det. Det provocerar. Så den striden är vunnen. Och samtidigt så är det också uppenbart att när jag träder in i det här livet, och när jag får erfara det här, när jag lägger mitt liv i Guds händer, när jag får bli betjänad i förbön. Människor får tala ut Guds ord över mig, får lägga händerna på mig, får be för mig. Så kan jag verkligen få erfara den här friheten. Jag kan få se att områden i mitt liv blir förvandlade. Och samtidigt så kan jag också få erfara att jag blir inlämnad i en annan strid, eller en andra strid i det här. Vi blir alltså inbjudna att nu utifrån den platsen Gud har satt oss i den här friheten, att så att säga försvara den platsen, att strida för det här livet. Det pågår en kamp, och den kampen är ju då framförallt i oss, kampen mellan anden och köttet. Och John Stott, när han skriver om det här, om Galaterbrevet och om den här striden, så identifierar han tre stycken områden som kommer till uttryck i de här verserna. Det ena är då självkontrollen. Alltså att vi kallar det till frihet i det att vi också kan få växa i självkontroll eller självbehärskning. En av frukterna som Paulus sen exemplifierar med. Det andra är kärleken till varandra. Att vi får tjäna varandra i kärlek. Och det tredje är lydnaden till Gud, eller att vi underordnar oss Gud. Att vi kallar det till frihet innebär att vi är fria från skuld och skam. Vi är fria från lagiskhet eller krav och förväntan på vad vi skulle behövt uppfylla för att få vara nära Gud. Friheten är alltså grunden för våra liv. Men Paulus varnar för att missbruka inte den här friheten, eller missförstå inte den här friheten. Och så är det som att vi har de här två dikerna som vi ofta slits mellan i vårt liv. Och där jag tycker mig se också att församlingar och kyrkor liksom hamnar kanske i ena eller andra diket ofta. Där det ena blir då en nitisk moralism. Alltså den här lagiskheten att vi måste behålla renheten och rättfärdigheten. Och så skapar man system och kultur för att hålla en liksom from, rejäl nivå i livet och förlita sig på det. Och det andra diket är ju då motsatsen, när man betonar friheten på bekostnad av friheten. Där man ursäktar precis allt. Och att det inte finns någonting att... Det finns ingenting som kräver rannsakan eller fördömelse. Det här är ytterligheterna. Jag tror sällan vi är liksom absolut ytterst, men vi har dragningen åt något håll, tror jag, ofta. Men vi kallar det till frihet. Frihet som kommer av att Gud också ger oss verktyg och gränser. Alltså ett hägn för det. Om ni tänker er vad... Jag tänker, vi har haft några decennier där all form av gränssättning eller normer behandlas som att det skulle vara någonting som begränsar friheten. Men jag tror när Gud ger sina gränser, då är det någonting som faktiskt skapar frihet. Om jag är högt uppe på ett berg, jag är ganska höjdrädd. Om jag är högt uppe på ett berg och går nära stupet, så är ju som allra mest fri om det inte finns något stängsel överhuvudtaget. Men det gör att jag inte känner mig fri att gå ända fram och njuta av den hisnande höjden. Finns det däremot ett stängsel, då känner jag mig fri att gå ända fram. Därför att det finns någonting i begränsningar som faktiskt ger frihet. Det här är en del av att tänka växa i den här självbehärskningen. Att få lära känna i det kristna livet de goda ordningarna, de goda vanorna som ger frihet. Trots att det till yttre kan se ut som någonting som då skapar begränsningar. Men det är ju faktiskt för att identifiera vad det är för saker som jag riskerar att istället då bli en slav under. Den gränslösa friheten leder oftast... Hur ska jag säga, alltid till att jag inte blir fri, utan att jag upptäcker att jag blir slav under något annat. För att jag inte har fått identifiera vad som är problemet med det. Så Så att upptäcka att det kristna livet innehåller begränsningar. Det innehåller liksom ett, där Bibeln blir ett rättesnör och en vägledning för mina värderingar och sådär. Och att det är någonting som i sig själv faktiskt leder till frihet. Och hjälper mig i den här kampen att i mitt eget liv identifiera vad är mina svagheter. Var behöver jag få bli omgärdad? Och så det andra området här som Stott talar om är, och som Paulus då sammanfattar i det här budet, du ska älska din nästa som dig själv. Det sammanfattar hela lagen. Alltså Guds vilja för vad som är ett gott liv. Du ska älska din nästa som dig själv. Tjäna varandra i kärlek. Vi kallar det till frihet så att vi kan göra just det. Även där kan vi tänka på full frihet utan några begränsningar. Ja, det skulle kunna leda till att min frihet då blir på bekostnad av andra. Jag utnyttjar andra människor för min egen vinnings skull. Det är inte frihet. Det leder istället till ett samhälle som söndras. Blir bundet eller det jag binder andra människor eller jag blir bunden av andra. Vi är inte fria att utnyttja och kränka, men vi är fria att älska. Därför att om jag får göra erfarenheten att förstå att Gud älskar oss, han har dött för oss, han har gjort allt för oss, ja, då finns det inget längre som jag behöver kämpa för. Jag behöver inte vakta mitt eget. Andra människor blir inte ett hot mot mig. Jag behöver inte jämföra mig med andra människor för att min fromhet ska framstå i bättre dagar. Jag vet vad jag har mitt värde. Jag är döpt i Jesu Kristi namn. Han har dött för mig. Han har uppstått för mig. Det är allt jag behöver veta. Därför kan jag vara fri och älska andra människor. Hur svåra eller lätta de är att älska. Därför att har Gud älskat mig. Om han kan älska mig, ja, då kan jag också lita på att han leder mig i kärleken till andra. Och här kanske blir det tydligare än någonsin att det behöver få vara friheten. Här, vi kan försöka inordna det här i någon form av lagisk social kontroll av hur vi förhåller oss till varandra. Och det har försökt göras på samhällsnivå. Att skapa ett rättvist samhälle med en kommunistisk samhällsordning som på det yttre kan se det med rättvisa, det är ju bra, rätt fördelning. Men när det här tvånget kommer, det funkar aldrig. Här blir det tydligt hur det bara är möjligt när det kommer utifrån en sann frihet, en sann vilja att älska och att dela med mig av det jag har. Där individer inte blir utplånade i en stor samhällsstruktur och ett tryck, utan där det istället är individer som är satta fria av Jesus Kristus som i sin tur sätter ett helt samhälle i omvälvande. Men i den gemenskapen och i det att vi älskar varandra, i det att vi är församling tillsammans, så är Paulus fullt medveten om, och han gör det obarmhärtigt tydligt för församlingen i Galatien som han skriver till, att där uppstår ju konflikter. Vi ska inte tro att det här är någon liksom idyllisk bullerby-situation som utlovas när vi talar om församlingen som en kropp och som en gemenskap där vi ska älska varandra. Men Paulus skriver att om ni biter och sliter i varandra, alltså han förutsätter, han ser att det händer. Jag ser åtminstone till att ni inte slukar varandra. Det är ganska krasst, ärligt. Om ni biter och sliter i varandra, så sluka inte varandra i alla fall. Alltså bryt den här spiralen. Det är så lätt att vi biter tillbaka. Jag känner mig förorättad, jag fick inte den platsen jag ville, eller någon slängde ur sig någonting som jag tog väldigt illa vid mig av. är så lätt att jag biter tillbaka. Sen har jag bitit tag att jag också sliter lite extra när jag märker att nu fick jag fäste här. Men bryt den spiralen. När vi upptäcker att jag inte är så kärleksfull och så överseende som jag borde vara. När andra människor inte är det. Att vi då inte går upp i spinn i det här utan går tillbaka till Kristus. Han har dött för mig. Han har dött för honom. Han har dött för henne. Och när han dör, när han spikas upp på korset, så ber han: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Om Jesus kunde be det på korset, då måste jag kunna be det när jag känner mig förorättad, när jag blir sårad av andra människor. Kunde Jesus ge den bönen till dem som spikade upp honom på korset, alltså till oss. Vi med vår synd har spikat upp vår Herre på korset. Då är det vår kallelse att be den bönen också för andra. Och så ger det oss möjligheten, friheten att förlåta. Och så det sista, att vi är fria. Det innebär att vi också är fria i vår lydnad till Gud, att vi kan underordna oss Guds vilja. Och här finns liksom en av de effektivaste botemedlen mot det här köttet, den här oviljan. Det är att jag bestämmer mig för att jag kanske tycker så här. Och när jag läser det här i Bibeln så skaver det något otroligt. Men jag väljer att sätta min förtröstan på honom som har gett mig livet. Jag väljer att förtrösta på honom. Om jag förstår att det pågår en strid, en kamp, då innebär det tillfällen då jag behöver kapitulera inför Gud. I de flesta andra ideologier och livsåskådningar så kommer en seger av att vi strider hårt. Men här så kommer segern i striden av att vi kapitulerar. Att jag ger upp inför Gud. Paulus själv fick det tilltalet när han kämpat på länge, men han har bara sin egen svaghet kvar. Och Gud säger till honom att ja, men det är nog. I svagheten så fullkomnas styrkan. Där finns friheten. När jag underordnar mig, när jag inte behöver kämpa med Gud längre utan får kapitulera inför honom, får upptäcka där att där finns då den här friheten. Jag behöver inte trampa på andra. Jag behöver inte låta andra bli mål eller steg och kliva på i jakten efter att få mina begär uppfyllda. Jag behöver inte hålla andra människors tillkortakommanden emot dem. Jag kan få hjälp att förlåta och därmed släppa. Och jag får också inse att det är ganska ofta jag behöver be andra om förlåtelse. Och när jag börjar göra det, att det inte är så hotfullt som jag först tror, utan att det finns en sann frihet och försoning att få i det. Men oj vad det kan vara svårt att ta det första steget. Hjälp oss. Hjälp varandra. Låt oss hjälpa oss att ta de här stegen. Gör det lätt för oss. Be om förlåtelse. Att förlåta. Ja, för det är hela vår identitet. Det är där vi börjar som kristna. Att vi är förlåtna syndare. Det är liksom, jag har inga andra meriter. Jag är en förlåten syndare. Det är min utgångspunkt, och det är också där min bön kommer vara, att det är där jag dör som förlåten syndare. Jag behöver inget mer. För min del. Och församlingen ska vara den platsen där vi får bära varandra i det här. Där vi får skavas mot varandra, får övas i den här barmhärtigheten, övas i den här kärleken till varandra. Församlingen är en kropp. Vi sitter ihop vare sig vi vill eller inte. Och det är vår vilja att vi bär varandra och vi betjänar människor. i mig själv finns det ganska mycket hinder. Men det kommer inte an på mig, utan det kommer an på honom. Vi kan älska därför att han först har älskat oss, skriver Johannes i sitt första brev. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Det är utgångspunkten. Om jag är älskad och förlåten syndare, så kan jag också i det få kraft att älska och förlåta andra. Vi ska få öva oss i det. Vi ska, här innan vi tar emot nattvarden, så ska vi få be om förlåtelse. Vi ska få bekänna vår synd inför Gud. Vi ska få ta emot löftesordet om förlåtelse. Och sen när vi sjunger beredelsesången, så har vi idag valt en lite extra lång sång. Och det är för att vi ska få ytterligare ett litet tillfälle att öva oss i det här. Det finns en väckelsetradition i framförallt några delarna av Sverige och Finland, som kallas för den lestadianska rörelsen. De har riktigt stora sommarkonferenser med 50 000 deltagare. Och de har en speciell ordning i sina gudstjänster inför nattvarden, där de inte bara ber om förlåtelse i den allmänna syndabekännelsen, utan de söker upp varandra och ber om förlåtelse innan de möts vid altaret. Jesus säger det: om du har något otalt med din broder på väg till altaret, lägg då gåvan åt sidan, gå och försonas, och sen går ni tillsammans till altaret. Så jag tänker faktiskt att vi ska få utmanas i det. Vi ber om förlåtelse, vi tar emot det, men sen också låta den här frågan få ringa: finns det någon jag behöver försonas med? Kan du skicka iväg ett sms här? Kanske är det någon du behöver bara få prata kort med, inleda en process. Lita på att det här är den väg som Gud kallar oss till. Vi är fria att få leva i försoning med Gud, och därmed också att få försonas med varandra. Så låt oss nu be och bekänna. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.